Augusti, man!
Yes! Ja. Det är det.
Sensommar, eller?
Ja, dags för kräftskiva snart.
Ja, häftigt.
Mm, det är gött.
Mm. Men vad ska vi börja med? I slutet av juli så hade vi en liten Hall of Fame Induction Weekend, eller hur?
Det hade vi, ja.
Vilka spelare var det som blev inröstade i år egentligen?
Ja, vi kan ju börja med Jeff Bagwell, första basmannen som hade hela 15 säsonger med Houston Astros. Ett habilt average på 297 och klubbrekord i antal homeruns på 449 till exempel. Och sen så hade han även klubbrekord i RBIs på 1529, vilket är 49 totalt.
Ah, ja, men en stor kille det här. Han knaprar väl en del, va?
Ja, det ryktas om det. Ja. Inte helt omöjligt.
Nej. Ja, men sen hade vi två spelare till, va?
Mm. Det var ju catchen Ivan Pudge Rodriguez.
Just det.
Han som kastar 200 km i timmen nästan. Och fångade base runner som försökte stjäla.
Ja.
Han spelade ju mest i Texas. Och det är där han som en Texas Ranger han blev invald om. Men han vann ju faktiskt World Series med Miami 2003. Och American League Championship Series med Detroit 2006.
Just det. Han var ju med i 14 All-Star Game, va?
Mm.
Och han har plockat hem 13 gold gloves.
Ja, det är ju inte illa.
Nej, han är väl fjärde puertorican efter Roberto Clemente, Orlando Cepeda och Roberto Alomar att bli invald, va?
Ja, stämmer. Mm. Och han gjorde någonting som inte är så vanligt.
Nej, han blev invald första året han var med på valsedeln. Och det är väl bara, han var 50 andra spelare att bli det, tror jag. Så att... ja, om man ska bli det så ska man ju bli det första gången, är det inte så?
Jo, men visst är det så. Det tyder ändå på att man är värdig.
Ja, verkligen.
Så att säga. Mm. Och sen så hade vi ju outfielden Tim Raines.
Mm, en spelare som kanske ligger dig lite varmare om hjärtat ur din gamla Montreal-bo.
Ja, för han väljs in som en expo-spelare och det troligaste är väl att det kanske blir den sista... Expo-spelaren som väljs in. Mm. Den franchisen försvann ju 2004 och blev Washington Nationals då.
Mm.
För att jag tvivlar på att Bartolo Colon blir en vad Hall of Fame kanske. Och om han nu blir det så är det inte säkert att han blir som en Expo, det vet vi inte.
Exakt. Och ja, men Tim Raines, han gjorde väl 23 säsonger, va?
Ja, stämmer.
Otroligt. Och han är väl stal i otroligt många baser. Det är väl det han nästan är mest känd som, va?
Ja.
En snabb spelare, 808 stolen bases, som är det femte plats på all-time-listan.
Ja, det är inte illa faktiskt.
Nej.
Och sen så hade vi ju två icke-spelare, om vi börjar med kanske den som är mest, eller ja, närmast i tiden, det är ju den forne Commissioner of Baseball, Bud Selig, som är då föregångare till nuvarande Commissioner Rob Manfred.
Mm.
Han stod ju för ganska mycket under sin ämbetesperiod.
Ja, dels så utökade han ligan med flera lag, både expansion 1993 och 1998 ju.
Mm.
Och det var väl han också som, eller under hans period, man införde att det skulle vara två wildcard-platser bland annat, och även hela det här interleague-spelandet.
Precis.
Ja, vad hade han med på sin... CV.
Sin CV. Ja, men det är inga dåliga grejer. Han var ju med och såg till att MLB.com satte igång. Det kan vi ju tacka honom för, verkligen. För det är därför vi kan sitta och följa alla matcher via AtBat-appen.
Ja, den är grym.
Ja, och så satte han igång World Baseball Classic och Instant Replay, som ju används flitigt under matcherna. Och som även diskuteras flitigt i och med att det spär på den här... diskussionen om huruvida matcherna är för långa eller inte.
Just det. Sen hade vi en annan icke-spelare, va? John Schuerholz.
Precis, en executive som då är väl främst känd för att ha byggt två powerhouses.
Mm.
Dels i Kansas på 80-talet, där det kulminerade med en World Series-titel 85.
Ja.
Och sen så Atlanta på 90-talet. Då. De vann ju National League East 14 år i rad mellan 91 och 2005. Inte illa. Och sen så vann de World Series då där mitt i den perioden 1995.
Mm.
Så att också värdig induktiv.
Ja, verkligen. Men på tal om Bray så kommer vi väl kanske få se en av de här spelarna som var med i World Series 1995, Chipper Jones, att bli invald nästa år när han är med på valsedeln för första gången.
Ja, verkligen. Mm. Det skulle vara nästan en överraskning om han inte blev det.
Ja.
Oj, absolut. Så det ringde det här.
Ja.
För han var, sa vi att han hade spelat hela sin 19-åriga karriär i Braves.
Ja, så han har ju inget svårt val att välja keps.
Nej, det får man säga.
Men en annan som kanske är lite bound for Cooperstown gjorde en ganska mäktig grej här i veckan.
Ja, Texas Rangers Adrian Beltre nådde ju en milestone, 3000 hits.
Mm, och med det är han ju den 31:a spelaren att nå den här milestonen då.
Mm, vem var den senaste innan Beltre då?
Ja, men det var väl Ichiro, Suzuki förra året. Och året innan dess var väl A-Rod som kom upp i 3000 hits.
Mm. Stämmer.
Mm, och innan dess så var det väl The Captain, Derek Jeter, va? 2011.
Ja, just det glömmer man inte.
Nej. Ja. Som gjorde det med en homerun, ja. Det var ju häftigt.
Ja, det var vad jag säga. Mm. Beltre är ju faktiskt den första spelaren från Dominikanska republiken att nå 3000 hits. Mm. Och han gjorde det på en lämplig dag och plats.
Ja, det var ju faktiskt fars dag i Dominikanska republiken i söndags när han gjorde det.
Ja.
Ja. Och hela hans familj var på plats och han hade ju faktiskt önskat att just få göra det när familjen var på plats och på hemmaplan då i Texas, så att i Arlington. Och det fick han göra. Jag tror att det var på fjärde försöket faktiskt, det fjärde at-battet i den matchen, så att det satt långt inne.
Ja, han sa själv att det var skönt att få det klart.
Mm. Och detta gjorde han under sin 20:e säsong. Han har ju blivit 38 år ju.
Ja, så det är väl inte så många år kvar.
Nej.
För honom.
Men från en gammal veteran då, om vi får kalla Adrian Beltre det, till några som faktiskt tar sina första små steg i the big leagues.
Ja, det är ju spännande. Mm. Vi har ju New York Mets top prospect, shortstoppen Ahmed Rosario, som har blivit uppkallad.
Mm. Och han är ju faktiskt inte bara det, han är väl i princip topprankad i hela Major League.
Mm.
Det är kul att han får ta det här sista klivet då. Och ja, han debuterade tisdags och ja, Mets har ju via trades här nu valt att stärka sin bullpen på lång sikt.
Mm.
De vaskar väl den här säsongen då, men det här har ju också skapat ändringarna i deras, eller på deras infield, eftersom de skickade iväg deras nuvarande eller dåvarande första basman Lucas Duda till Tampa Bay.
Ja.
Och då skapades ett hål där, och tillsammans med Jay Bruce, som väl inte har rosat marknaden, så behöver även Neil Walker rycka in på första bas.
Mm.
Och det i sin tur gör att José Reyes får ta hand om andra bas, och Astrobal Cabrera har börjat spela på tredje bas, och då blev det ett naturligt hål där på shortstop, och då ja, passade man på att värma upp den positionen med Ahmed Rosario då.
Ja, det är ju bra. Och hoppas att det går bra för honom nu.
Ja, verkligen. Ja, nej, men det ska bli väldigt spännande att se, och det troliga är väl att han är deras everyday shortstop nästa säsong.
Ja. Sen har vi då Atlanta Braves som också har kallat upp en spelare, en 20-årig infielder vid namn Ozzie Albies.
Det är ett mäktigt namn.
Ja, det är det faktiskt. Atlanta som fortsätter sin rebuilding mode och de går inte heller så tokbra den här säsongen. Siktar väl kanske på nästa alternativ 2019 då.
Mm, mm.
Vad har vi på Ozzie då?
Ja, men Ozzie, det är ganska kul, för han är faktiskt den första spelaren som är född 1997 att bli uppkallad till Major League. Så att, ja, han är först i den årskullen. Och han rankas väl som Braves andra prospect, bästa prospect, och 19 överlag. Så att det här är ju en riktigt spännande spelare. Och han är ju tänkt som, ja, ska vi kalla det mittlås, tillsammans med Dansby Swanson, som ju dock har en tung tid.
Ja.
Jag har ju pratat mycket om Swanson inför säsongen och sådär, men han har ju haft ett batting average som väl knappt har kommit över 200, va?
Nej, tyvärr är det så. Och det var ju så det varit hela säsongen. Han startade illa och sen så har han inte lyckats få ihop det. Och det har resulterat i att han har blivit nedskickad till AAA.
Ja,
var det? Tanken var att han skulle bli deras galjonsfigur.
Mm.
Man kanske behöver en halv säsong i AAA. Eller någon månad kanske.
Ja, nej, men varför inte? Och som sagt, den här säsongen är ju körd. Och vi ser väl fram emot Braves de kommande åren här ju.
Ja, och vi kan väl bara nämna det, med mittlås så menar ju du middle infield.
Ja, precis.
Shortstop och andra bas.
Ja, väldigt viktiga positioner såklart.
Ja.
För att göra double play så. Med mera, men det hackar lite på andra håll och kanter också. Gör inte det? Hinner du ta en sipp av ölen?
Ja, han precis. Ja, om vi tittar på Houstons starting pitcher och Dallas Keuchel. Han är ju tillbaka här efter att ha varit borta 2 månader. Han hade ju information i nacken. Och hans andra start var, då mötte han Tampa Bay Rays va?
Nu i veckan, ja. Och det slutar ju inte så bra.
Nej, första förlusten på nästan ett år.
Ja, det är, men jag vet inte om det är bra eller dåligt. Alltså, det är klart, det är otroligt imponerande. Alltså, senaste förlusten kom alltså 16 augusti.
Ja, han vann väl Cy Young 2015 va? Hade ett litet mellanår 2016 och sen så inledde han 2017 alldeles fantastiskt.
Extremt bra.
Tills han åkte på den här skadan då.
Ja. Men nu är de 2 senaste starterna och det är ju klart att han är väl förmodligen lite ringrostig, men det har ju hackat en del. Han har på de här 2 matcherna pitchat 8 innings, släppt 13 hits och 6 earned run då.
Ja, och det är ju siffror som är långt ifrån de man uppvisade innan skadan.
Ja. Men om vi fortsätter lite på den här skadefronten, som ju inte är det roligaste att prata om, men den är ju också viktig.
Ja, och som tyvärr också alltid har samma gemensamma nämnare, att det är pitchers vi pratar om.
Ja, nästan alltid.
För nu har det blivit dags för Clevelands right-handed pitcher Andrew Miller att gå på 10-day disabled list på grund av en patella tendinitis.
Ja.
Kan du förklara vad det är för något?
Ja, men det är hopparknä är det faktiskt.
Asså?
Ja, patella betyder ju knäskål och tendinit då, om man ska översätta det till någon slags latinsvenska, betyder seninflammation. Och, ja, jag hoppas att både uttalet och informationen är rätt här. Vi har ju fått lite bannor av den här idrottsvetaren Jens Johansson då, självutnämnde professorn. Så att vi får verkligen hoppas att vi håller oss på rätt sida om de termerna här.
Ja, det är bara, att stänga inboxen här vecka framåt. Ja, men det här kan ju förklara Millers dåliga kontroll den senaste tiden. Han har ju walkat 10 slagmän på de 21 senaste inningarna. Ja. Och det kan man jämföra med att förra säsongen så walkade han 9 på 74 och en tredjedels innings.
Det är lite annat det. Så att någonting stod ju inte rätt till där i hans knä helt enkelt. Så att, får vi se hur länge han är borta. Ja. En otroligt viktig spelare nu. Cleveland kommer väl, ja, de är väl lite jagade av Kansas City Royals, men
ja,
de kommer väl förmodligen ta hem det till slut, men det är ju slutspelet, måste ju Andrew Miller funka.
Ja, annars är det kört.
Ja. Hade vi mer då? Vi har ju Edinson Volquez. Han hamnar ju under kniven.
Ja, alltså det var ju Miami starting pitcher som ja, vad är det nu? Det är 2 månader sedan han kastade en no-hitter.
3 juni mot Arizona.
Ja, den enda no-hittern den här säsongen i majors. Åker på en Tommy John surgery tyvärr, hans andra. Han hade väl en 2009 tror jag.
Ja, det hade han faktiskt, det stämmer.
Och det är schemalagd operation
fredag, 4 augusti. Och
just det.
Det här innebär ju att han, om man räknar med att han blir borta ett år eller drygt ett år, alltså upp till 14 månader, så är det ju hela den här säsongen och hela 2018. Och det är ju faktiskt den tiden som han är kontrakterad i Marlin. Så att det är ju, ja.
Vi får se, som sagt, han är ju 34 år gammal.
Ja.
Kanske blir tufft att komma tillbaka, jag vet inte riktigt.
Nej.
Men vi var inne på Miami Marlins, Marlins Park och no-hitters.
Ja, och i måndags höll det ju på att hända igen ju.
Ja, Washington starting pitcher Gio Gonzalez hade ju no-no in i 9:e inningen.
Det här var ju faktiskt på José Fernandez 25:e födelsedag. Och Gio var ju lite halvpolare med José när han levde. Han träffade faktiskt Josés familj innan matchen. Och ja, men det är lite speciellt för Gio Gonzalez, för hans hemstad ligger bara 12 miles från Marlins Park. Och dels så ville han vara med väldigt gärna i All-Star Game, men han blev ju inte uttagen till National Leagues lag där.
Nej.
Trots att han hade 3:e bästa earned run average i hela ligan.
Oh.
Så att det här var väl lite av en revansch då, när han klev upp på kullen här i Marlins Park. Även vill han ju hylla då José Fernández då. Men Det räckte ju nästan ända fram då till en no-hitter.
Ja, det var väl Didi Gordon, va, som breakade upp den här för mig i, ja, i början på 9:e inningen. Och ja, precis som du sa, José Fernández var ju starting pitcher i Marlins. Han gick ju bort för ett år sedan ganska exakt. Men,
det måste det vara.
Ungefär. Och jag vet att Gio González var på begravningen. Så att de stod varandra ganska nära.
Ja.
Så det hade varit grymt om man hade fått till en no-no.
Exakt.
På José Fernandes födelsedag.
Ja. Om det låter som att det Oscar eller mullrar här eller att vi blir påkörda av tåget, så är det bara att vi sitter ju faktiskt hemma hos dig, Olof. Vi får väl säga det. Vi gjorde en liten rivstart här, men vi, för första gången på väldigt länge, så sitter vi tillsammans här ju.
Ja.
Hemma hos dig, och på övervåningen så har vi ju ett gäng kids som springer omkring. Så att...
Jag tror att det är en baseballmatch, basketmatch, amerikansk fotbollmatch som pågår samtidigt.
Det kan ju låta en del. Så. Men ni får väl ha överseende om det så här i semestertider.
Exakt.
Men när vi var inne på de här ovanliga bedrifterna som en no-hitter såklart är, så hände ju en annan ovanlig bedrift på Yankee Stadium här natten till torsdag, va?
Ja, exakt. Mm. Det var ju Yankees högerhänte pitcher Dellin Betances som kastade en så kallad immaculate inning, där man bränner ut tre slag men på vardera tre pitchar.
Mm. Och det här har hänt ganska många gånger redan i år. Det här var ju sjätte pitchen som kastade det.
Ja, vi inledde ju säsongen med att säga hur ovanligt det var. Ja. Rasat in.
Ja. Vad var det? Drew Storen, Craig Kimbrell, Max Scherzer, Kenley Jansen och Carlos Carrasco har redan gjort det.
Precis.
Och eftersom det bara har gjorts 87 gånger i historien, så ja, måste ju det här vara ett supertempo ju.
Ja, faktiskt.
Och senast det hände i Yankees var Brandon McCarthy som gjorde det 2014.
Mm.
Så jag tror jag har nämnt det tidigare i något litet avsnitt där. Men vi såg ju Brandon här jättetidigt i säsongen. Han pitchade ju för Dodgers.
Just det, precis.
Ja, när vi ändå är inne på ovanliga grejer. Evan Longoria gjorde ju också något väldigt ovanligt. Han slog ju faktiskt for the cycle.
Ja.
Och det var 311 gången i historien. Och det har bara en annan Tampa Bay-spelare gjort genom tiderna. Så att... det händer grejer.
Ja, snabb recap, vad är en cycle?
Cycle, att man slår en single, en double, en triple och en homerun i samma match. Det behöver inte vara i den ordningen, men om det är i den ordningen så heter det en natural cycle faktiskt.
Just det. Har det hänt en gång? Det får vi kolla upp.
Ja, det har nog hänt, men Longoria avslutade med en double faktiskt. Och han blev bränd, eller i alla fall så gick de till instant replay på den.
Just det, så var det. Han blev bränd först och sen så ändrade de domslutet.
Jajamän.
Stämmer. Jaha, och sen så har det ju faktiskt delats ut en World Series-ring som är värd att nämna.
Ja, det är otroligt faktiskt. Och den letade sig faktiskt in i svenska medier. Det är inte så ofta baseballnyheter gör det.
Nej.
Men det gjorde den, så att det här fanns att läsa i alla de största tidningarna. Men det var ju att Steve Bartman har fått en World Series-ring.
Ja, och vem var då Steve Bartman? Jo, det var ju han som... Ja,
fick skulden, va?
Ja, han fick ju skulden för när Cubs kollapsade 2003. För det var ju i National League Championship Series mot Florida Marlins. Där de var fem outs, va, från att gå till World Series.
Just det.
Och så sträcker sig då, precis som alla andra fans, och som man själv skulle ha gjort, Steve Bartman då efter en foulball.
Ja.
Som, vem var det som stod på left?
Moises Alou,
hävdar att han skulle ha tagit, vilket hade inneburit två outs i den inningen då.
Just det.
Istället så släppte Cubs 8 runs och så förlorade de 7:e avgörande matchen.
The wheel fell off.
Ja, verkligen. Och det här, Steve Bartman, stackaren, fick ju skulden för det här och blev en häxjakt utan dess like.
Ja.
Och det var ju en väldigt fin gest av Cubs att då via en ring och ett uttalande då försöka lägga allting bakom sig.
Mm, verkligen. Och uttalandet var väl ungefär så här då.
Mm.
Och hela Chicago Cubs organisations vägnar är hedrad över att dela ut en 2016 års World Series mästerskapsring till Mr. Steve Bartman.
Mm.
Vi hoppas detta blir ett avslut på ett olyckligt kapitel som förevigats under vår långa kamp för att vinna ett långt efterlängtat mästerskap.
Ja.
Så då, och jag vet att Steve Bartman har gått ut och gjort ett litet uttalande också. Han har ju överhuvudtaget inte syns till i media eller gjort några som helst uttalanden på de här 14 åren då.
Men... Nej, och det är ju all heder, för att jag läste någonstans, han skulle ju kunnat skriva bestsellers och suttit i talkshows och...
Ja, verkligen.
Men han har verkligen lagt locket på och gått under jorden. Mm. Och vi pratade väl om det här i något avsnitt för länge sedan eller?
Ja, och jag kollade faktiskt upp det innan här. Det var avsnitt 29 som heter Brustna drömmar. Mm. Där tar vi just upp The Steve Bartman Incident och även hela The Curse of the Billy Goat bland annat. Så att,
just det.
Ja, vill ni inte gå upp ur hängmattan så lyssna på det avsnittet.
Ja, det tycker jag.
Mm. Men vad tror du? Nu ropar jag Batter up!
Är det tjena arena?
Ja, nu är det tjena arena. Det kan du haja.
Oj, oj, du måste gå hämta en penna och papper.
Ja, det behöver du ju inte.
Behöver
jag
inte det?
Jo, det är klart. Jag trodde att du inte skulle klara det.
Jaha. Ja, oh, är du taggad?
Mm, är du taggad? Det är bra. Jag tror det kan vara lite klurigt den här veckan faktiskt.
Åh, oh, herregud.
Mm.
Mm, då kör vi.
Ja, är du redo?
Jag är född redo.
Härligt. Då kommer första pitchen här då.
Mm.
Den här arenan ligger i en stad ungefär lika stor som Göteborg. Det är också en hamnstad. Men här flyter inte Göta älv ut, utan Kinnekinnek.
Kinnekinnek alltså?
Ja. Och Menomoni.
Mm-hmm. Mm. Det låter lite indianskt.
Ja. Okej, okay. Är du redo? Att svinga?
Ja. Nej.
Nej, okej. Okay. Mm. Då kommer nästa strike här då. Den här veckan är det ingen frukt som är huvudperson, utan nu snackar vi om chorizon, som blev en fullvärdig medlem här för 10 år sedan i en riktig succétradition. Och här kan man också lägga på eller ta bort taket på mindre än 10 minuter. Ja, Kinnekinnek, Menomoni, eller en chorizo har huvudrollen här.
Ja, jag är fullkomligt lurad.
Ja, okej.
Okay. Alltså kvar på en deck circle.
Mm. Ja, då får vi se om du svingar nu då. För nu kommer ett hanging anagram.
Ja.
Är du redo?
Yes.
Mr. Apkrille.
Apkrille?
Ja.
Hur stavar du Apkrille?
Nej, Apkrille.
Med C eller K?
Nej, med K.
Med K.
Ja. Och Mr. är förkortningen, alltså MR.
Ja, det är den svingar vi på. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, vad var det för arena?
Jag var inte Miller Park i Milwaukee.
Jo, exakt. Helt rätt. Du svingade och träffade på sista.
Ja.
Där. Och nej, men som du säger, vi pratade om Wisconsins största stad, Milwaukee, 600 000 invånare, vid Lake Michigan.
Mm.
Blev du lite lurad där eller? Ja, var hamnstad så...
Jag var inne på Seattle eller San Diego först, men anagrammet räddade mig.
Yes. Floderna som rinner ut i Lake Michigan är Kinnekinnek och Menomoni. Eller exakt hur det stavas, det vet jag inte. Men det här med chorizon då?
Ja, vad var det?
Ja, men det är ju så att den är med i det här sausage race som de har i sjätte inningen vid varje match.
Mäktigt.
Det är en tradition som börjar på 90-talet med 3 korvar. Bratwursten, den polska korven kielbasan och den italienska salsichan.
Ah.
Sen kom hotdoggen för typ 20 år sedan och sen ville de blidka sina latinoföljare där uppe i Milwaukee, så att då slänger de med chorizon.
Så de är 5 korvar som springer. Mm. Mäktigt.
Varje match så springs det där litet sausage race.
Mm.
Och sen är det ju en av 5 arenor med retractable roof.
Just det.
De andra är Chase Field i Phoenix, Marlins Park i Miami, Minute Maid Park i Houston, va?
Ja.
Och Safeco Field i Seattle, som har såna här tak man kan lyfta på.
Just det.
Lyfta av. Så det var veckans tjena arena. Och den tog du. Nu har du en riktig hitting streak.
Hitting streak på 4 tror jag faktiskt. Jag gå tillbaka och kolla.
Ja, nu får vi se vad vi ska ta nästa vecka. Ja, men kul. Ja, vi har värmt upp lite med lite allmänna nyheter från senaste veckan och lite Hall of Fame. Men den stora händelsen inträffade ju i måndags.
Ja, 22.00 svensk tid då trading deadline slog till. Det gick yes. ut.
Mm, det var ju riktigt skälvande sista minuter där. Men ska vi börja och titta på vinnarlagen om man nu kan utlysa några sådana?
Ja, det kan vi göra. Vi kan ju bara sammanfatta med att det finns ju, vi har ju köpare och vi har säljare. Och nu kan vi väl säga att det var ju köparna som vann. Det pågick ju en lite tysta lekenkamp där ju närmare trading deadline man kom. Och det visade sig att det var säljarna som var mer villiga att kompromissa när det började närma sig till slut. Så att
just det.
Köparna blev lite av vinnare.
Mm.
När vi då tar de som gjorde det allra bästa, så vi tycker... Så var det ju Dodgers och Yankees som knep. De stod för de två största tradesen.
Ja, det måste man ju säga.
Ja, här på måndagen då, där trading deadline gick ut. Och tittar då på Yankees och Dodgers, så har ju de senaste åren satsat väldigt hårt på att få djup på alla nivåer i sina farm system.
Mm.
Och det hade som resultat att de faktiskt inte behövde ge upp sina closest to the big league-spelare för de här två största tradesen, utan de behövde inte offra sina allra bästa prospects.
Nej, smart taktik ju såklart.
Ja, de har resonerat rätt att ha, för både, jag tror Yankees har det andra bästa farmasystemet och Dodgers har det fjärde bästa. Men om vi börjar med Yankees då.
De tradade ju till sig då starting pitcher Sonny Gray från Oakland.
Just det.
Som vi pratade väldigt mycket om i förra veckans avsnitt.
Ja.
Och tillbaka så fick ju då Oakland infielden, outfielden Jorge Mateo.
Ja.
Outfielden Dustin Fowler, som ju debuterade för Yankees här för några veckor sedan, men gjorde ju illa sig i knät direkt i sin debutmatch.
Ja, det var en liten heartbreaker. Han satte lite för hårt på en foulboll och sprang rakt in i staketet och mosade knät.
Ja. Ja. Men han ska ju vara tillbaka nästa säsong, så att han blir ju räknad med såklart. Och sen fick de också högerhänta pitchen James Caprillion ju.
Just det.
Som ju också är på skadelistan. Han gjorde ju en så kallad Tommy John surgery här i april, så att han är väl tillbaka nästa vår då någon gång, så att...
Precis, och de här prospectsen då innan skadorna var ju då Yankees fjärde, femte och nionde bästa prospects. Men Yankees fick lite pengar också.
Ja, de
så
fick...
kan vara bra att ha.
Jo, men det kan det ju vara. De fick $1.5 million i international bonus money då från Oakland A's.
Och det gör ju att de har 3.5 miljoner att spendera på international signings då. Så då är det lite snack om de ska värva ekvilibristen från Japan, Shohei Ohtani.
Shohei.
Eller de ska gå mot Latinamerika. Det ryktas som att de har en ganska klar plan i varje fall. Okay. Och det var därför de krävde de här 1.5 miljoner då. Men för att fortsätta då på Yankees farmarsystem kontra deras värvningar, och så lyckades de ju ta ut Clint Frazier och Gleyber Torres ur den här ekvationen. Vi snackade ju lite om det innan, att de kanske skulle offra Frazier.
Just det.
Som gör riktigt bra.
Det var ju de här två spelarna som Yankees då lyckades ha kvar. De fick de ju faktiskt för ett år sedan när de dealade Andrew Miller till Cleveland, så fick de Clint Frazier tillbaka, och även när de släppte Closen. Nu står det still.
Andrew Miller.
Nej. Chapman.
Var det
Chapman till Cubs. Så fick de ju Gleyber Torres tillbaka, så att
det är starkt.
Otroligt bra att de kunde behålla de två då för Yankees skull då. Och
inte nog med det.
Nej, Oakland ville väl ha deras outfielder Esteban Florial, va?
Ja, som är snäppet vassare än både Dustin Fowler och Blake Rutherford då, som de också tradat bort tidigare.
Just det.
Men Yankees var i en sån position så att de faktiskt kunde säga nej. Och det här gör ju att deras pitching, som vi var inne på att de behövde förstärka, har förstärkts, eller hur?
För om man tar då Sonny Gray, som är ju en otroligt bra pitcher, så delar de ju också till sig Jaime Garcia.
Från Twins, va?
Just det, men som faktiskt spelade i... Han vill knappt göra någon match i Twins, tror jag, för han kom från Braves.
Just det.
Tommy Cainley och David Robertson, va?
Precis.
Mm. Och det, med de fyra korten så, ja, förstärker man sin pitching oerhört mycket.
Ja, både starting pitcher då de helt plötsligt har sex pitchers att välja mellan, ja. Och även sin bullpen då, som varit lite skakig.
Och inte bara för slutklämmen i år, utan många av de här spelarna har de ju kontroll på även över nästa säsong, va?
Precis, det är väl Garcia som de inte har.
Nej.
Tror jag. Och det här gör ju då att Yankees får en riktigt stark roster. För då har man ju Gray, Kane, Starlin Castro, Aaron Hicks och Didi Gregorius som är 27 år gamla.
Ja.
Och Yankees så verkar ju övergett den här tidigare strategin att de har värvat dyra veteraner under free agency istället för under training deadline-perioden. Och därtill kan vi lägga då Aaron Judge, Gary Sanchez, Greg Bird, Clint Frazier, Gleyber Torres, Severino, Montgomery. Det är ju... Ja, blir de inte giftiga år så blir de ju sylvassa nästa år.
Ja, exakt. Och det är ju faktiskt ganska billigt. Sonny Gray är ett ganska billigt alternativ. Mm. Han tjänar, vad var det, 3,6 miljoner den här säsongen, va?
Ja, precis.
Och sen har han två arbitration eligible år, va?
Just det.
Och det kommer ju inte innebära några supersummor, inte för Yankees del. Och han är ett billigare alternativ än José Quintana, som gick till Cubs då tidigare.
Ja, och för att vi kan nämna då att Boston Red Sox fick ju vara ganska passiva, för de har ju tradat bort sina trade chips.
Ja, de gjorde ju det bland annat med Chris Sale.
Mm.
Så att de fick ju hålla sig ganska mycket. Nu förstärkte de sin bullpen med New York Mets Addison Reed, måste vi säga, som ju säkert kommer bli väldigt giftig att ha i slutet av matcherna tillsammans med Kimbrell.
Just det.
Men den här kampen vann ju Yankees mot Red Sox, det måste man ju säga.
Ja.
Och nu är vi i det läget, som så många gånger förr, ser det hetaste divisionsstriden ut att bli den i American League East. Mm. Mellan de stora antagonisterna New York Yankees och Boston Red Sox. Eller
ja.
Hur?
Ja, vilka matchups vi får här nu, ja, under sensommaren, hösten. Alltså det blir ju... Varje match kommer betyda så oerhört mycket.
Ja.
Så det kommer ju spä på den här rivaliteten ytterligare.
Mm.
Men om vi går till de andra vinnarna då, som vi säger då. Dodgers, vad hade de för sig? De stod för den kanske enskilt största eller bomben.
Ja, men det gjorde de ju. Bara några få minuter innan deadline så kom ju nyheten då att de hade tradat till sig japanen Yu Darvish från Texas Rangers.
Just det. Han hade 5,5 säsong i Texas, va?
Mm. Och nu spelar han, det var väl 2015 tror jag, som helt spolierades av en så kallad Tommy John surgery. Men, vad har vi på Yu Darvish? Han har väl varit rejält skakig här ett tag, va?
Ja, framförallt i juli så har han era på 7,2 tror jag.
Okej.
Okay. Och i den senaste matchen mot Miami, som då i och för sig Texas förlorade med 22-10, så släppte han ju 10 earned runs på 3,2 innings pitch, vilket ju inte är jätte... skrämmande. Men tittar man på hans karriär så inser man ju vilket otrolig kvalitet Dodgers har fått.
Ja, absolut. Om man har en karriär era på 3,42 med 52 vinster och 39 förluster och en walk och hits per inning pitch på bara strax över en, alltså 1,18, så förstår man ju att det här är ju en pitcher av rang ju.
Ja, verkligen. Och ja, vi pratade tidigare om att Sonny Gray var en ekonomiskt väldigt försvarbar trade utöver hans kvaliteter.
Yes.
Så i Yu Darvish kommer lite grann på lån till Dodgers nu, för att han blir free agent efter den här säsongen.
Ja, jag vet att Rangers har snackat om att signa honom igen, Yu Darvish.
Mm.
Så att det blir ju kanske som en liten Aroldis Chapman-lösning för Yankees, eller för Cubs då, att han var bara borta från Yankees i 2 månader och vann World Series-titel och sen kom han tillbaka igen. Ja. Man får ju tycka vad man vill om de här grejerna, men så blir det ju i slutet av kontrakt, eller hur?
Jo, men visst är det så. Mm. Och det här är ju precis som du var inne på med Chapman och Cubs förra säsongen, en win now trade.
Ja, jo, men så är det ju.
Men även som du sa med Yankees, så behövde inte Dodgers offra sina värsting prospects. Vad fick Texas tillbaka?
Ja, de fick väl andra basman Willie Calhoun.
Ja.
Och sen fick de den högerhänta pitchen AJ Alexi och shortstop Brandon Dixon. Det är väl ja, ändå ganska bra. Det är väl deras 4:e, 17:e och 27:e prospect.
Ja.
Så vi får väl se om det är någon av de här. Willie Calhoun når väl förmodligen
the big leagues.
The big leagues. Sen är väl frågan om de andra. Men,
mm. Men ändå bra för Texas, i och med att han ändå har bara 2 månader kvar tills han blir free agent.
Ja.
Att få in de prospectserna.
Jo.
Det var ju snack om Cleveland. Men det här var faktiskt Indians på Yu Darvish's no trade list.
Ja, han hade dem uppsatta där. Undrar ja. Varför.
Ja, för att visst, jag för mig att Jonathan Lucroy, när han gick till Texas var det, va?
Ja.
Att det var samma snack där, att han vägrade gå till Indians.
Jaha,
jag vet inte vad det är där som de inte gillar, men...
Nej.
Men oavsett, som vi sa, hans 7-20-era är ju rätt oroväckande. Men så länge Clayton Kershaw är skadad, mm. så är jag ju optimal att kunna slänga in i rotationen.
Ja.
Och när Kershaw är tillbaka så får man en riktig så kallad 1-2 punch.
Ja, herregud. Ja, sen har de ju Alex Wood och Rich Hill och ja. Kenta Maeda, så att de har fan en 5-punch.
Ja, precis.
Det kommer bara, ja. Nej, de är ju på väg mot något otroligt stort här, Dodgers. Mm. Och om vi går tillbaka till Yu Darvish där, han brukar pitcha väldigt, väldigt bra i augusti och september, vilket mm. egentligen är det enda som Dodgers behöver bry sig om, eller de kan ju i och för sig gå på halvfart, ja. Men på 16 matcher under de här månaderna så har han era på 3:23 och motståndarna har då haft ett batting average på 1.92 med ett slugging percentage på 2.99.
Oj.
Ja, så att Yu Darvish, ja, jag tror ju bara att han har 7:20 era i juli, det är ju ja, small sample size.
Ja, exakt. Mm. Faktiskt, och det här är ju hans chans också att kunna få en ring.
Ja, jag läste en intervju med honom och det enda han var lite orolig för, det var ju hur det skulle gå för honom att slå, om han skulle få svårt med fokus, för nu kommer han ju till National League för just första det. gången,
mm.
och han har aldrig liksom behövt gå upp regelbundet i slagordningen och slå, så att det var väl i princip det. Men där har David Roberts varit lugn. Ja, det behöver inte slå någonting. De behöver inte producera överhuvudtaget någonting som pitcher. Så att...
Nej, de har ju Cody Bellinger.
Ja, så han kommer väl gå upp där och visa det här, gå fram och bunta helt enkelt. Så
ja, precis.
Ja, men vi får väl se. Om de går hela vägen för första gången sedan 1988 så får väl Dave Roberts tacka honom.
Ja, verkligen.
Och vad säger han då?
Han säger arigato.
Thank you.
Ja.
Yes. Ja. Men, vad har vi mer då?
Ja, vi hade ju, det är ju, ja, nu såg vi Yankees och Dodgers till vinnare här, men vi har ju några fler tre lag till som har gjort väldigt bra trades då. Det är först och främst Washington Nationals som har varit i extremt behov av att förstärka sin bullpen.
Ja, verkligen.
Det har varit lite av en snackis den här säsongen. Dels deras ja, vad blir det nu? Kamp för att hitta en closer.
Ja.
Och sen så även bullpen generellt då. Och för jag tror Washington inser, eller har insett att deras fönster för att vinna är nu.
Ja, exakt.
Och tre gånger de fem senaste åren så har de mött ut i National League Division Series. Mycket på grund av bullpen. Och ja. Vilka blev det nu då?
Ja, det blev ju bland annat en kille som har vunnit World Series 2 gånger. Ryan Madson. Och sen har du ju även All-Star Closen Sean Doolittle. Båda de här från Oakland Athletics. Jag tror vi nämnde det förra veckans avsnitt, mot deras högerhänte pitcher Blake Treinen, som ju har ja, varit en katastrof när de har testat honom som closer.
Ja.
Mm. Sen så fyllde de ju även på med Brandon Kinsler från Minnesota Twins.
Just det.
Som nu kommer bli oerhört viktig i slutspelet.
Ja, och utöver förstärkning av bullpen då, så fick de även ett lite djupare outfield, och man knep Howie Kendrick från Philadelphia.
Mm.
Så spännande. Att, ja, om nu Dusty Baker bara kan reda ut hur fasken hans bullpen ska se ut med middle relievers, setup guys och closers, så kanske Washington kan ta sig till National League Championship Series.
Mm. Och på vägen dit så måste man ju troligen slå ut världsmästarna, va? Chicago Cubs.
Ja.
Och de som vi nämnde, de gjorde väl inte så mycket just i måndags, men de tradade ju tidigt för José Quintana från ja, andra laget i Chicago, Chicago White Sox ju.
Just det, och han har inlett tokbra.
Mm, han har ju spelat 3 matcher nu va, för Cubs. Och har vunnit 2 och förlorat 1. Och har ju bara, eller har ju en era på 2.37 i de här matcherna. Så att Han verkar inte haft något emot att byta tröja där, byta keps.
Nej, och även här, precis som i Yankees och Sonny Gray-fallet, så har ju Cubs kontroll över efter säsongen 2020, vilket just är bra. Det. Därför att vi har ju några spelare som blir free agents, några pitchers.
Ja, Jake Arrieta och John Lackey blir ju faktiskt det. Så att de har ju tunt där. Och det här var ju, om man nu tog Aroldis Chapman förra traden, så tänkte man lite längre här nu, ända till 2020 då, för José Quintana. Annars kunde man ju till exempel ha tagit Yu Darvish, om man bara räknade med att vinna i år då. Men de precis tänkte lite långsiktigt, och vi får väl se hur långt det räcker i år. Alltså, att ta sig till World Series från National League-sidan i år,
det är inte lätt,
och inte heta Dodgers, det är jobbigt.
Ja, faktiskt alltså. Och ja, men även det här var en liten win now trade, för att de släppte ifrån sig sitt top prospect Eloy Jimenez.
Ja, just det.
Så att det har börjat tunnas ut lite grann i farmarsystemet. Men sen så tog de in Justin Wilson också, en reliever.
Just det. Och det var väl också lite för att deras closer nu, Wade Davis, han blir ju faktiskt free agent efter 2018.
Ja.
Så att där tänker man kanske att Wilson kan bli deras framtida closer.
Mm.
Sen hade de lite kort med catchers. De sparkade ut Miguel Montero här för några veckor sedan ju.
Ja, exakt. Och har inte lyckats hitta någon bra backup till deras ordinarie catcher, och Wilson Contreras.
Nej, så att de fick ju hämta Alex Avila från Detroit Tigers, va?
Ja, han ingick ju i den här dealen med Justin Wilson. Så att Cubs kan bli att räkna med. De har ju börjat, inte rycka ifrån helt, men ta initiativet,
ja,
i National League Central.
Exakt. Och ja, vi kan bara nämna, vi nämnde José Quintana. Vi ska ju se honom här. Det är ju mellan torsdag och fredag här, så att vi ska ju se han när han går upp mot Zach Greinke i en match här.
Ja, det blir ju en skön match. Ja, verkligen alltså.
För Arizona Diamondbacks, de har ju varit, gått från att ha varit kanske överraskningarnas lag här i början av säsongen till att vara, ja, contenders ju.
Ja, det ska väl mycket till om inte det blir Arizona och Rockies i ett wildcard game.
Mm.
Och som sagt, vi satt ju nästan och hånade Arizona förra säsongen,
ja,
efter deras hål i huvudet trades.
Just det.
Och helt plötsligt så har de, ja, de inledde säsongen bästa någonsin i franchisen, tror jag.
De blev ju hånade för att de tradade bort Dansby Swanson.
Just det.
Som nu spelar i AAA.
Ja, så, ja. Det är sant. Och Shelby Miller också.
Han åkte ju på en skada här tidigt i år.
Ja, just det. Så att, ja, man trodde ju inte i deras front office att de skulle vara contenders den här säsongen.
Nej.
Så att de höll sig ganska lugna under trading deadline. Men det dök upp en chans de inte kunde säga nej till nästan, va?
Nej, en underskattad hitter från Detroit, va?
Ja, J.D. Martinez.
Mm.
Han har ju ändå ett OPS på över 1000 och 21 homeruns. Och för det så släppte de tre mid-level prospects då. Och Arizona har haft problem med sin left-field-position efter Jasmani Tomas skada.
Mm.
Och det här gör ju då att, för J.D. Martinez är ju right-fielder, så då flyttar man över David Peralta till left-field.
Ja.
Och så sätter man Martinez på right-field då. Och, men det har även lite bra påverkan på line-upen, va? Eller hur?
Jo, men det har ju det. Nu får man ju in en riktigt bra hitter här. De har ju många bra, men om man placerar honom bakom Paul Goldschmidt i line-upen, så betyder ju det att man inte gärna pitchar runt Paul Goldschmidt. Alltså man kan ju vara lite defensiv och kasta liksom balls på en kille.
Ja, hoppas att han svingar och svingar ut sig, eller får en ground out eller en fly out, vad som helst.
Exakt.
Men det gör inte så mycket om man walkar honom.
Nej, men det är, skadan kan ju bli riktigt stor om man har en power hitter som kommer upp bakom i lineupen.
Precis.
Och nu får de ju in J.D. Martinez här, så att ja, som pitcher vill man nog inte skicka ut Paul Goldschmidt på bas.
Nej.
Så att det här kan visa sig vara en väldigt värdefull trade för Diamondbacks.
Ja.
Lite i skymundan ju.
Ja, men precis.
Stora tradesen här.
Men de gjorde något mer trade också, va? Vad var det?
Ja, David Hernandez från Los Angeles Angels tradade de till sig också. Och ja, bullpenhjälp kan man nog inte få för mycket av här. När
nej,
mycket kretsar i det. Jag läste just en artikel om det, hur mycket, mycket kortare tid som starting pitchers går, så att man behöver ha ett djup i bullpen, speciellt när man kommer in i slutspelet.
Ja, exakt. Och ja, om vi ska sammanfatta på vilka lag som gjorde det bäst när man i form av added war.
Just det.
Alltså hur mycket mer man fyllde på wins above replacement.
Ja, egentligen hur många segrar man tradade till sig.
Ja, precis. Och
om nu allt ska gå enligt statistiken.
Då har vi ju Chicago Cubs som etta med, de hade 4,6 segrar då.
Mm.
Och sen så har vi Yankees på 4,2.
Ja.
Och så Nationals på 2,7.
Just det.
Och ja, vi utnämnde ju Dodgers som en av vinnarna. De hamnade på sjätte plats, va, med 2,0.
Ja.
Men jag tror att det kommer att löna sig ännu mer än så i längden.
Mm. Det som är spännande här är ju faktiskt att se på New York Yankees, om de nu som sig bör här då adderar 4 vinster senare här på säsongen, så kan ju det verkligen betyda att det är de som står som segrare i American League East. Så pass jämnt är det ju.
Ja, men visst, alltså, om det här innebär, skulle innebära att de går från 80 till 84 segrar, då är det inte, spelar inte stor roll.
Nej.
Men är det från 88, 89 till 92, 93, då är det helt plötsligt divisionssegern.
Ja, spännande.
Ja, det blir spännande. Sen har man, så måste ju utnämna några förlorare också.
Ja, det måste ju faktiskt säga att Baltimore Orioles inte gjorde så där jättebra.
Nej, och man funderar lite grann på hur tankarna går där mellan executives och coacher. För de hade ju innan trading deadline 3% chans att nå postseason.
Ja.
Och ändå så gav man upp prospect för starting pitcher Jeremy Hellickson från Philadelphia, som dessutom blir free agent.
Jättekonstigt.
Ja, efter den här säsongen.
Ja.
Så att de tar in honom på lån då mot prospects i ett farm system som redan är ganska decimerat vad gäller kvalitet. Och sen så trade de till sig shortstoppen Tim Beckham från Tampa Bay.
Mm.
Men det var snack om att de kanske också borde ha skickat iväg
Zach Britton.
Ja, till exempel. Som kanske har sitt högsta värde just nu.
Mm.
Och sen så att man inte ens testade vad de kunde få för Adam Jones och Manny Machado för att kunna bli slagkrafter då nästa år 2019.
Just det.
Och förlorare nummer 2.
Ja, Houston Astros ju faktiskt. Mm. För Astros är ju en av de absolut största favoriterna att gå till World Series.
Ja.
Det måste man ju ändå säga. Och
definitivt.
De har en otrolig chans att göra det i år. Och nu var man väldigt lugn här och tradade inte till sig speciellt mycket när alla andra konkurrenter verkligen gjorde många bra val.
Ja, exakt. Man addade då Francisco Liriano som är starting pitcher.
Ja.
Väldigt, väldigt bra mot left-handed hitters i och för sig då.
Jo.
Men ganska skakig. Och man har ju Keuchel och McCullers skadade.
Ja.
Så de hade ju behövt en starting pitcher till, alternativt en reliever. Och,
ja, det trodde man verkligen att de skulle göra, men det var konstigt.
Ja, jättekonstigt. Mm. Men Keuchel gick ut och var inte helt nöjd med organisationen, eller hur?
Nej, han var faktiskt väldigt kritisk till detta.
Mm. För att det känns ändå som att Houston, okej, de kanske är i början på sitt fönster, förvisso. Men när de är så pass överlägsna och har så pass slagkraftigt lag, så borde man, ju som Dodgers,
ja,
lite win-out-trade.
Exakt. Ja, nej, men ja, den som lever får se, brukar man väl säga. Och så
exakt
är det väl, antar jag.
Ja.
Så att, nej, väldigt spännande vecka. Och nu har vi den här deadlinen lite bakom oss. Och nu vet vi i princip vilka lag vi har att spela med. Så att, spännande två månader kvar på
ja, det blir season.
Jajamän.
Knappt.
Ja.
Felix, du hade en fråga till mig.
Yes, då vi kommer fram till mitt favoritsegment här i podden.
Ja, vi får säga tjena Felix.
Ja, hallå Felix. Veckans fråga ju, eller hur? Ja. Och det var ju faktiskt som så att det går ju faktiskt att göra trades även efter 31 juli.
Precis.
Och hur går det då till?
Jo, visst är det så att det går att göra trades efter 31 juli. Men då måste man gå igenom, alltså spelarna gå igenom något som heter revocable trade waivers.
Mm.
För att sätta upp en spelare på waivers då, alltså sådana här revocable trade waivers, då kan vilken klubb som helst claima spelaren off waivers.
Okej.
Okay. Mm. Och då är det som vanligt att man går i ligans lag då, worst to best record förra säsongen. Eller om det är den här säsongen, jag är lite osäker på det faktiskt. Och när man då sätter upp en spelare på waivers så finns det tre alternativ.
Okej.
Antingen kan man komma överens med klubben som vill ha spelaren då, med en standard deal som måste ske inom 48 timmar.
Okej.
Andra alternativet är att låta spelaren gå fritt helt enkelt. En klubb kommer säga, ja, men vi vill ha den här spelaren. Och då säger moderklubben då att, ja, fine, ta honom, ta över kontraktet och allting är klart.
Yes.
Eller så kan man dra tillbaka spelaren från waivers. Sätts han där igen så blir det en irrevocable trade waivers. Då måste man antingen släppa iväg honom eller release honom. Men det här kan man bara göra efter säsongens slut.
Okej.
Och det är lite så här småfarligt för klubben som claimar spelaren. Därför att då kan moderklubben som sagt säga, kanon, ta honom och hans 50 miljoner dollars kontrakt. Och då är claimande klubb tvingad att gå igenom med traden. Så kan man hamna med en spelare som har kontrakt i 4 säsonger, 12,5 miljoner dollar per säsong. Och med går spelaren igenom waivers unclaimed då,
att ingen tar honom på det.
Precis,
okay.
Då är han fri att gå till vilken klubb han vill utan restriktioner.
Okej, okay, då blir det ett helt nytt kontrakt då.
Ja, exakt.
Okay.
Och det man kan säga generellt nu i augusti då, så brukar klubbarna sätta ut spelare så en gång för att boosta intresset, som delar marknaden för den spelaren då, hur det kan se ut under off-season. Så därför har man en fiktiv deadline den 31 augusti, och den kallas deadline trots att man får göra trades efter det då. Men tradade spelare efter 31 augusti får inte vara med på en postseason roster, utan då just gäller det nästa säsong. Och ja, där har vi några spelare som kanske är aktuella för en 31 augusti trading deadline.
Ja, okej. Okay. Vad har vi där då? Jag skulle bara säga det, för det minns jag att det var en spelare som blev tradad i september. Darwin Barney tror jag, när han gick till Toronto Blue Jays.
Okej.
Okay. Och en av de största spelarna som har blivit tradad, men fick inte spela postseason. Så att,
nej. Då gäller det att man slår till innan 31 juli. Eller innan augusti. 31 augusti, ja. Precis.
Och vad hade vi där då, sa du?
Ja, vi har ju några spelare, till exempel då, som många trodde skulle gå innan trading deadline. Det var ju Detroits starting pitcher Justin Verlander. Men vill man ha honom så kostar det 65 miljoner dollar då. Och då har man honom 2018-2019 då. Och så 2017 såklart då. Det är ganska dyrt alternativ.
Just det.
Men sen har vi lite budgetalternativ då. Curtis Granderson, outfielder i New York Mets. Han kostar 5 miljoner dollar för resterande 2017.
Okej.
Okay. Och likadant Mets outfielder Jay Bruce. 4,3 miljoner dollar över 2017. Eller varför inte vad heter han nu? Joey Bats, José Bautista, outfielder i Toronto. 6 miljoner dollar över 2017. Så att det finns
det finns en del
kvalitetsspelare som man kan få för en hyfsat billig penning då, som kan äda en del till lineupen.
Just det. Man kan ju undra varför då man inte gör de här dealerna innan, men det kan ju vara som så att klubben som vill sälja går lite sämre nu på slutet och faller ur ett race.
Just det.
Och då gör sig av med de här. Eller att klubbar som är med och utmanar om titeln kanske får skador på starting pitchers till exempel.
Just det, så man fyller upp inför slutspel.
Ja, så kan det ju vara. Men så som sagt,
vi får säkert se många som är med i snacket. Framförallt, det är väl enbart egentligen i American League.
Ja.
Nästan, som kommer att falla ur
just det,
slutspelsstriden, och då kanske börja trada i augusti.
Ja, spännande.
Mm.
Ja, men härligt. Då förstår vi ju hur det går till med trades även efter 31 juli då.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, men kul. Men vad har vi för matcher nu då att se fram emot i helgen? Det finns väl en hel del.
Ja, som vanligt får man säga. Men vi har väl några stycken. Vi börjar med Washington möter ju Cubs.
Ja.
Och det här kan ju faktiskt vara en av årets National League Division Series. Om vi förutsätter att Dodgers får best record av divisionsvinnarna och därmed får möta wildcard-laget.
Ja, Arizona eller Colorado som vi sa tidigare. Om det nu blir de som går den här wildcard-matchen. Men,
exakt.
Ja, Washington Nationals mot Chicago Cubs. Otroligt spännande matchup ju.
Ja, vad har vi mer då?
Nej, men vi kan ju i princip samma upplägg i American League där ju. För nu möter ju New York Yankees Cleveland Indians.
Ja.
I 4 matcher, va? Börjar väl redan ikväll.
Just det.
Med nya Sonny Gray mot
Corey Kluber.
Ja. Otroligt härligt.
Ja.
Men det kan ju som sagt också vara en preview på Division Series, American League Division Series då. Mm. För här lär väl Astros få best record i American League och få ta sig an wildcard-laget, och då kvarstår ju då American League East-vinnaren som kan bli Yankees mot American League Central-vinnaren som troligtvis blir Indien. Precis. Så är ställningen nu i alla fall. Så att, fantastiskt roliga matchups.
Ja, verkligen, det ser fram emot.
Ja. Men sen har vi också haft en annan deadline.
Ja, det är våran fantastiska sommartävling, ja. I, vad heter det, med Swedish Birch Bats som partner.
Ja.
Vi har ju fått in otroligt många fina baseball sommarbilder. Och har väl lottat ut två vinnare.
Ja, vi ska skicka vidare två bats här i tanken ut i Sverige. Och ja, det blev ju nästan bråk här när vi skulle utse vinnarbilderna. Ja. Men som tur var så kunde vi faktiskt välja en var.
Precis.
Så att mitt val gick faktiskt till användaren på Instagram som heter Axel Kuti.
Just det.
Axel Kuti, väl, tror jag.
Ja, fin bild. Och ja. Mitt val föll då på Pinget 78.
Okej.
Okay. Just det. Och sen så har vi honorable mentions, va?
Vi har ju många roliga Chicago Cubs-bilder från Anders Forselius.
Ja, en som, ska det föreställa en get eller?
Jag tror det, jag tror att det är en hund som de har sprayat Chicago Cubs på, typ en vit labrador eller något.
Just det, och sen så hade han ju en ganska rolig bild också från där Field of Dreams-filmen spelades in.
Ja.
När han tyckte då att Chicago White Sox-spelarna skulle ta sig ut ur majsfälten och få däng.
Jajamän. Men Anders nådde inte riktigt ända fram. Så att, men det kommer fler tävlingar och ja, fortsätt ha mobilen redo och knäpp härliga baseballbilder. Och ni får väldigt gärna fortsätta tagga dem med veckans MLB.
Ja.
Du hade också ett annat honorable mention, va?
Ja, det är ju vår tepp, eller får
tepp. Ja, vår tepp tror jag.
Ja, ett Giants-fan kan man ju ganska snabbt utröna.
Inte från helt olik Hunter Pence.
Nej, faktiskt. Kan det finnas en koppling där?
Ja.
Jag vet inte. Nej, jag har också skickat in väldigt, väldigt fina bilder.
Ja.
På bland annat sina barn som spelar softball eller vad det nu är.
Ja, men han nådde inte heller ända riktigt fram. Nej. Warning track kom han till.
Warning track, precis. Kanske at the wall till och med.
Yes. Ja, men vi kontaktar vinnarna här och så får vi ju hemskt gärna låna en av bilderna, eller två.
Ja, till en omslagsbild, ja.
Jajamän.
Så att vi kan väl också be dem mejla in sina adresser till hello@sundayfunday.se så vi kan skicka ut dem.
Ja, den inboxen har du koll på ju.
Dag som natt.
Om ni vill ställa några frågor till oss som vi tar upp här i podden, så maila också det till den adressen, så ska vi försöka att svara på era frågor.
Mm.
Nej, vad säger du? Ett långt avsnitt börjar gå mot sitt slut.
Yes.
Vad säger du om att gitarrriff oss ut ur veckans avsnitt?
Oj, 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 det låter som min melodi.
På kanadensiskt vis.
Jo.
En liten hyllning till Tim Raines då kanske.
Ja, vad fint.
Sista Montreal Expo-spelaren som blir invald i Hall of Fame förmodligen.
Mm.
Gruppen North Shore från Kenora, Ontario. Verkar vara sköna snubbar om man får tro deras Facebook-sida i alla fall. Vill du lyssna här?
Ja.
North Shore is the beer and nachos to your musical meal. We are a band that guarantees a good time for all, except Pete. Screw you, Pete!
Alltså.
Pete is not a real person. Don't feel bad for someone who doesn't exist.
Alltså, okay. Måste ta reda på vem Pete är. Alltså.
Fattar ingenting.
Nej.
Vad säger du? Ska vi låta dem med låten Doubleheader indie rock oss in i helgen?
Det gör vi. Chipparella på er.
Ciao.